Välkommen till säsongens första Supermiljöpodden. Idag ska vi prata om förnybar energi, flygets påverkan på klimatet och plastens roll i vardagen. I studion i vanlig ordning, Ellen Palm och Vera Telemo. Det här blir faktiskt vårt 14:e avsnitt, men det är också det absolut första vi gör, i alla fall så här på distans. Välkommen Vera, direkt från Stockholm.
Ja, direkt från Stockholm. Det känns lite som direkt från Globen.
Ja.
Ja, vi har fått, då jag har flyttat till Stockholm så har vi fått börja spela in på via Skype. Mm. Men det är så kanske inte riktigt lika bra ljudkvalitet som vanligt, men vi hoppas att det ändå ska vara tillfredsställt.
Och jag har faktiskt flyttat tillbaka till Skåne istället, så att vi flyttar om varandra konstant.
Ja, det är som dagens människor. Ja, men nu känns det att vara tillbaka, Ellen. Du har haft en lång sommar.
Ja, det har varit en väldigt bra sommar framförallt, men det känns också väldigt bra att vara tillbaka. Det är ju superfint i alla städer så här på sensommaren liksom. Augusti har ju verkligen bjudit på fina dagar. Det har varit jättefint. Mm.
Men man kan också märka nu när jag flyttat till Stockholm att det är en annan det är lite annat klimat här tror jag än Lund. Alltså man känner det här med att våren kommer väl 2 veckor tidigare till Lund, och jag tänker mig att hösten också kommer lite tidigare till Stockholm då.
Känner du det redan i augusti alltså?
Ja, men när jag kom upp nu i runt den 20 augusti var det redan vissa gula löv på träden.
Jag kan berätta att
även
i Malmö när jag cyklar på morgonen genom Kungsparken så ligger det vissa löv på marken faktiskt.
Ja, okej. Ja, det är inte tropikerna.
Så att du kan inte ta ut någon, någon i förskott. Men berätta då Vera, vad är det du gör i Stockholm nu?
Jag har börjat läsa master i socioekologisk resiliens för en hållbar framtid. På Stockholm Resilience Center, som är ett tvärvetenskapligt institut som bedriver sustainability science, som försöker att kombinera alla olika vetenskaper till ett eget nytt fält för att på så sätt kunna utforska hur man kan få ett hållbart samhälle. För det är ganska lätt att man kanske bara fokuserar på sin egen del, att ekonomerna bara tänker på det ekonomiska, eller statsvetarna bara på det politiska systemet, eller ingenjörerna bara på det tekniska. Men det här är liksom ett försök att på riktigt skapa ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Med allt vad det innebär.
Ja.
Det är nog inte så lätt, men det är också väldigt spännande.
Men hur länge har det funnits?
Jag tror att det är sedan 2007. Sju kanske eller något sånt.
Alltså ganska
inte så länge.
Nej.
Det är ganska nytt. Det är väldigt intressant. Vi har liksom, folk i min klass har ju olika bakgrunder. Vissa är statsvetare, sociologer, ekonomer. Sen ganska många biologer och så ganska många miljövetare. Inga teknologer, Ellen. Så vi hade behövt dig där.
Åh.
Ja.
Ja, det är lite för sent för mig att läsa en master.
Ja, nej, men det känns väldigt roligt, och det är många personer där som liksom är omkring som gör väldigt spännande forskning, och det känns som man kommer få ta del av mycket av vad som händer i miljö Sverige och också världen.
Du ska få
så det känns roligt.
Mer tänker jag du har ju bara gått i, du har ju bara gått i 2 dagar hittills, men jag tänker att du ska få berätta mer sen om vad det liksom faktiskt innebär och hur det är. Det är ju väldigt, ja. Det är ett väldigt häftigt projekt liksom.
Ja, jag kommer nog ha mer initierade anekdoter inom kort. Men du har också börjat din doktorandtjänst.
Mm. Vad sa du?
Hur känns det?
Jo, nej, men det känns jättebra. Det var min första uppgift, eller en av de första uppgifterna jag gjorde här, var att skriva ett remissvar. Och det kändes, alltså jag var helt fylld av liksom känslan att så här, delta i demokratin förutom att rösta liksom. Jag har aldrig varit så där partipolitiskt engagerad eller sysslat med den typen av grejer, men nu så helt plötsligt men EU har gjort ett direktiv då om att man ska minska plastpåsarna, och så har Sverige måste ju anpassa sig efter det då och göra ett egen lagstiftning. Naturvårdsverket tar fram ett förslag som de skickar ut till remissinstanserna då liksom, och så var Lunds universitet en av dem, och så fick jag svara på det.
Oj, jäklar. Det är ju ascoolt.
Ja, det var jätteroligt. Och så bara, jag tycker att det var bra, men jag tycker att ni också måste tänka på den här aspekten då. Utifrån vad min forskning handlar om och vad jag kan och tycker liksom, om plast.
Ja.
Det var så himla häftigt.
Och då skickas det sen då till till beslutsfattarna och så ska de då läsa ditt?
Ja, exakt. Först så skickas det till rektorn på Lunds universitet som måste godkänna det. Och så kan man dit och presentera och skriva under. Det känns väldigt sådär. Ja, både formellt men också roligt liksom. Och sen skickas det upp, det är ju inte bara Lunds universitet som får tycka till utan det är en massa branschorganisationer och kommuner och andra universitet såklart och alla möjliga. Så det är inte som att, men i alla fall så kändes det väldigt häftigt att vara så här en del av det där liksom. Utvecklingen
men
av lagstiftningen.
Men det handlar om hur man ska implementera den här EU, alltså.
Ja, exakt. Och EU i Sverige. Ja, exakt. Mm.
Ja, det är stora grejer som händer alltså. Men vad spännande. Det är också fint att, alltså, eller jag kan känna det personligen att det här med demokratiprocessen, ja, att det finns så många sätt som, det där är ett väldigt specifikt sätt, det kanske inte vem som helst kan vara med på, men just det här att jag känner i alla fall själv att jag inte är så medveten om alla processer, hur det liksom, vad man kan vara med och påverka.
Det kändes himla effektivt också ut så här skatte, att man bara, okej, då är universiteten så här finansierade delvis med statliga medel. Och istället för att man då har jättemycket experter på Naturvårdsverket som sitter och gör allt, så skickar man ut det till universiteten där liksom det sitter ännu fler experter som, ja, det var väldigt roligt. Men det är ju inte det jag ska göra i 5 år, men jag har ju också bara precis
ska
börjat.
Ska du ha remissvar? Doktorand är remissvar.
Ja, men det känns jätteroligt faktiskt, alltihopa.
Men vi ska ju köra igång höstens Supermiljöpodden med allt vad det innebär och det känns ju väldigt roligt. Men vi tänkte att vi kanske som vanligt börja med några nyheter.
Kemikalieinspektionen har undersökt olika plastartiklar från vårt vardagliga liv och sett att flera av dem innehåller för höga halter av potentiellt farliga ämnen. Men i provet så är det, nu har jag tvärtom siffrorna här då, men jag tror att det var ungefär 20 av de här artiklarna som hade, ja, antingen kadmium eller för mycket såna här, ja, olika tillsatsmedel, mjukgörare som är klassade som farliga och som man, vissa halterna var alldeles för höga och vissa produkter innehöll ämnen men som de inte hade deklarerat. Jag tycker att det här känns så klassiskt liksom, det här med att plasten är farlig och liksom det innehåller, man blir sjuk och det är hormonstörande och man, ja, allt vad det är liksom. Och så finns det så många kampanjer kring att så här, skydda sig mot plasten. Ja, jag vet inte. Känns det som en nyhet för dig, tycker du?
Men menar du att du tycker att det inte är plast, det är inte plastens fel utan att det är de här tillsatserna i plasten som är problemet?
Ja, det är det ju. Eller det är inte plasten som är farlig utan Kemikalieinspektionen har då undersökt typ en badrumsmatta till exempel med liksom en typ av laserpistol eller vad man ska säga att det ser ut som. Och så har de sett att så här, ja, men den innehåller farliga ämnen. Men det är inte det är ju inte själva kolvätet plasten som är farlig utan det är ju då att man har någon tungmetall eller något annat gift i sig. Och tycker,
men du tycker att det är liksom man borde göra en skillnad på att
nej är det inte det
som är farlig eller inblandade liksom.
Ja, lite så kanske. Nej, men jag tycker att det så känns det så himla mycket som old news. Det tycker man på såna här nyheter så mycket och det spär nog väldigt mycket på plast liksom hatet eller vad man ska säga, plast, att man undviker plast. Och det är inte per se dåligt liksom, men jag tyckte att det var intressant, för efter jag hade läst det här så var jag inne på en plastsajt som liksom, ja, men som gör så här, det är bara, de gör bara nyheter om plastindustrin liksom. Och deras rubrik var istället så här, 146 av 60 prover var godkända. Och så kan man också se det, och det är klart att det finns ett problem med, för alla de här plasterna som var i den här undersökningen var inte tillverkade i Sverige till exempel. Och då har man ju som producent mycket sämre kontroll såklart på hur liksom hela själva tillverkningsprocessen har gått till.
Men jag tycker ändå, alltså jag menar, värdet i nyheten är väl att då har de ju uppenbarligen fuskat, eller?
Ja, nej, verkligen. Ja, det ska ju liksom
uppmärksamma. Och det är ju en nyhetsvärde kan jag ju ändå. Alltså jag, för jag menar, då betyder det att de inte rapporterar ordentligt till Kemikalieinspektionen vad de har i sina.
Ja, att de själva förmodligen inte vet svårt, ordentligt. Och det, men de kan ju också skaffa en sån där, de kan ju också prova sina grejer liksom. Det är inte som att det är helt omöjligt att testa liksom. Så det är ju också att de själva är slappa i sin egen kontroll ju liksom.
Ja, precis. Och jag tänker att om man nu ska prata om plast på de olika sätten och ha en nyanserad bild av plast, så kanske det också är viktigt då att, ja men till exempel att sådana här saker, så länge man blandar i farliga grejer i plasten och det då kommer ut, då är det en ytterligare komponent av att, alltså, plasthatet.
Ja, verkligen.
Men det är också, det är ju härligt med det här med plast, att det liksom, alltså att det är ett så hett ämne, det är ju verkligen det.
Det är
Och
konstant
från alla
liksom.
håll. Ja, och jag hörde från många personer som inte är så intresserade annars, kan ändå ha väldigt långa utläggningar om plast just.
Ja.
Det har fått ett väldigt genomslag liksom. På gott och ont.
Ja, verkligen. Men jag tror att det är just för att det är en sån liksom vardagligt föremål som det har fått all den här. Att det blir så nära liksom. På ett sätt som ens, ja, jag vet inte, flygresor inte blir.
Nej, precis. Fast de är ju rätt nära, det kan man ju tycka. Många flyger.
Jo, exakt. Ja, men i alla fall då så har man hittat att många av de plastprodukterna innehåller giftiga ämnen, eller inte många, men några i alla fall. Och deras rekommendation var att man skulle lukta på plastprodukten innan man köpte den. För om man tyckte att den luktade, ja, ni vet sådär som plast kan göra, så var den förmodligen av en sämre kvalitet och då var det högre sannolikhet att den innehöll giftigare ämnen. Så att det kan man ju ha som tips, men jag håller nog ändå med den här plastlobbytidningen att man inte ska vara rädd för all plast.
Svenskarnas flygresor visar sig stå för en betydligt högre andel av den totala mängden utsläpp av växthusgaser enligt en ny rapport från Chalmers tekniska högskola. Svenskarnas resor internationellt ökade mellan åren 1990 och 2014 med hela 130%. Nu har man då upptäckt att det sättet man har rapporterat utsläppen från de här flygresorna har varit, ja, man måste nog faktiskt ändå säga felaktigt, eller ja, de har hittat ett nytt sätt att mäta då. Eller inte ett nytt sätt att
Men vad är
mäta,
det,
men de.
förstod inte, vad är det som har ökat? Det är både antalet resor, men det är
Ja,
också.
antalet resor har ökat. Det har man redan rapporterat. Ja, det kanske var oklart. Men vi reser 130% mer nu än 1990.
Ja.
Men innan har man rapporterat mängden koldioxidutsläpp som den här ökningen står för, eller som den totala mängden flygning av svenskar står för, har man rapporterat på den mängd flygbränsle som tankas i Sverige och används till flyg som lämnar Sverige. Så, vilket har inneburit att det de tankar på mellanlandningarna till exempel, för utlandsresor, har inte varit med i beräkningarna.
Ja, just det.
Och det kan ju vara ganska mycket om du till exempel flyger till Australien och mellanlandar i Hongkong, så är ju hela flygningen Hongkong-Australien inte med i vår statistik.
Men kan man inte också tänka att alla som flyger med flyg från Sverige inte
Är
är
svenska.
svenskar?
Ja, men de har nog inte, och jag hoppas ju att de inte har räknat på alla. Ja, de kanske,
För
ja i och för sig,
om
det är
man är bara
sant.
om man bara räknat flygbränslet.
Och inte vilka som är vilken medborg vilka som är medborgare
Nej.
av
Ja. De har i alla
Sverige.
fall
Ja,
förbättrat
nej,
metoden.
men
Det
det
är
är
det
sant.
som är nyheten, eller?
Nyheten är att de har rapporterat fel. Så nu om det här då, ja, om vi säger att den här rapporten från Chalmers stämmer, då är vad heter det, då står utsläppen från flyget nästan lika mycket som för lika mycket som biltrafiken, den svenska biltrafiken
Okej.
under ett år.
I Sverige också då.
Vilket är i Sverige. Ja, det här är för Sverige. Tyvärr har jag inte kunnat läsa Chalmersrapporten, för den har nog inte kommit ut än. Den är gjord för Naturvårdsverket. Men det vore intressant att följa upp, för precis som du säger, det blir ju konstigt om man skulle räkna på alla människor som, alltså den svenska förbrukningen av flygbränsle är alla människor som lämnar Sverige också.
Så är det
Ja.
säkert inte. Det bara lät så när du sa det, men det är säkert inte så.
Man får hoppas det i alla fall.
Ja.
Men i alla fall, ja, men annars är det ju väldigt intressant då att då, alltså, flyg har ju alltid varit en stor klimatbov, men med de här nya siffrorna då så kan det möjligtvis vara en ännu större klimatbov. Och dessutom har de då inkluderat det här med att utsläppen sker på hög höjd
Ja,
för
okej.
internationella flygningar.
Jag var inne förresten och försökte klimatkompensera för lite kommande flygningar. Och
Ja.
det var ju liksom, det är väldigt svårt att hitta en bra sajt. Dels så räknar liksom sajterna ut väldigt, väldigt olika
Ja.
hur mycket utsläpp det är. Och sen är det jätteolika prissättning liksom. Så jag var... Men har du inte testat det någon gång? Du flyger inte kanske, så att du har inte...
Nej, jag försöker ju inte göra det, men jag har nog testat någon gång och jag får mig att jag gav upp i någon slags förvirring också.
Ja, och många är så här, ja, du kan köpa utsläppsrätter, men du kan också stödja vår organisation. Förresten, det måste du göra om du köper här. Man bara, jaha, jag vet inte om jag vill.
Och det är oklart också om man för vissa... det är också oklart med utsläppsrätterna, tycker jag, med... För är det att man köper in sig på den här, det är inte den europeiska liksom...
Jo, det är det.
Cap and trade, det är den. Men ja, då tänker jag att där finns ju så himla mycket utsläppsrätter. Alltså tanken är väl att man ska minska dem så de ska aldrig säljas. Det är väl det som är tanken, eller?
Hur menar du? Men alltså att det där är det därför man köper dem som privatperson?
Ja, precis.
Ja, att så att de inte...
Så därför kan de inte användas av någon i framtiden liksom.
Ja, exakt.
Ja, men det blir ju också det här svåra med att... det känns som att det finns så himla mycket utsläppsrätter, så det kommer ta ganska lång tid innan man har lyckats.
Jo, verkligen, men samtidigt om alla flygpassagerare skulle liksom... Jag tänker att det hela tiden är så här.
Ja, om alla skulle göra det.
Ja.
Ja. Men frågan är om alla skulle köpa, och det då, alltså på något sätt så, då skulle ju det leda till att det skulle finnas mycket mindre koldioxid att släppa ut för industrin till exempel.
Jo, men och det man gör är att man sätter ett högre pris på de resterande. Alltså det är färre utsläppsrätter som är kvar.
Färre,
och därför blir det större incitament för industrierna då till exempel att förbättra sina processmetoder. För att det blir dyrare för dem att köpa utsläppsrätter än att förbättra sin process. Och det är för liksom, ur klimatperspektiv är det mycket bättre att de byter råvara eller bränsle eller jag vet inte, effektiviserar. För då är det mycket mer långsiktig förminskning än om de bara skulle köpa utsläppsrätter för 2015. Liksom.
Ja, precis. Ja, men du lyckades inte, eller lyckades du?
Jag tog inget beslut för att det var så olika, men ja, uppföljning kom.
Ja, men vi har ju fått en mailadress nu väl? En ordentlig mailadress.
Ja, den är i alla fall på gång.
Mm. Jag tänkte annars kunde någon kanske, om de hade tips på var man ska köpa utsläppsrätter från, så kunde de mailat in det.
Ni kan få kommentera på Facebook så ser vi det också.
Ja, det är väldigt bra. Men i varje fall så ser vi fram emot att kunna läsa hela den här Chalmers-rapporten som handlar om att flyget släpper ut mer bränsle än vi, eller mer växthusgaser än vi tidigare har trott, och det kanske står för en väldigt stor del av svenskarnas utsläpp av växthusgaser.
El från solceller har sålts för det billigaste priset någonsin i Chile förra veckan. Det var ett spanskt företag som sålde solcellsel för 29,1 dollar för per megawattimme då på elbörsen i Chile. Och det här är det lägsta priset någonsin för el som kommer från solen. Och man, vid ungefär samma tillfälle så kostade kolelen mycket dyrare, typ det dubbla. Så att det är liksom verkligen ett bevis på att förnyelsebar energi visst kan liksom komma att ta över.
Jag tycker, och bli bättre än.
Ja, och bli bättre än. Både ur då ett ekonomiskt perspektiv och ett klimatperspektiv. Mm. Jag tittade på en ny serie på SVT här i helgen. Och då var det, handlade om ett företag som producerade just förnyelsebar el. Och så var det en tv-intervju med den här vdn. Det här är ju väldigt fiktivt då. Men, och så frågade det här tv-ankaret så här. Ja, men är det inte lite naivt att tro att världen kan liksom... bara använda förnyelsebara elkällor. Mm. Och så svarar han att så här, nej, det är det inte alls. Och sen kommer hela hans liksom, corporate snack. Men, men det här tycker jag, och ja, det känns, jag tycker att det känns lite så här gammalt att inte tro att vi bara kan använda förnyelsebar energi. Jag vet inte om du håller med mig, Vera.
Jo, men det tror jag verkligen. Alltså, för att det känns som att... jag tror att teknologiskt kommer vi kunna använda bara förnyelsebar energi. Och rent liksom praktiskt också. Sen tror jag att enda problemet som jag har tänkt på, det här med att vad gör vi med den energin vi har? Alltså frågan är, kommer vi hamna i samma fälla igen med förnyelsebar energi? Alltså man tänker att vi ofta, vi använder upp det, vi får något som är bra människor och så använder vi upp allt det. Till exempel som man får löneförhöjning och så köper man kläder för alla de pengarna som man, istället för att man kanske sparar eller jag vet inte, eller har mer ledigt eller någonting.
Mm.
Och det som jag kan vara lite rädd för, som vi också kom upp i någon diskussion nu i skolan, att det här med att människors tendens att liksom använda upp alla resurser vi har, och att till exempel förnyelsebar energi med liksom materialen som de är gjorda från och så vidare, kommer det lösa våran situation?
Eller nej, alltså jag håller med dig. Det finns ju en massa andra miljöproblem också förutom liksom bara klimatförändringarna. Vilket man ju ibland kan glömma i energidebatten, tycker jag.
Ja, precis, verkligen. För där är det ju, och jag förstår att det är fokuset, och det är ju väldigt glädjande, för att jag tror att klimatproblemen sätter ju ett stort, vad säger man, en stor alarmklocka på, liksom, på världen på något sätt. Och ibland kan det kännas som att vi måste lite ta itu med det innan vi kan, så att vi får köpa oss tid till allt det andra.
Liksom. Och den kan ju också, jag tänker att om man liksom gör den här typen av beslut, eller, jag tror att den också öppnar upp för andra typer av frågor som kanske inte annars hade fått uppmärksamhet. Men det som jag också tycker då, så kommer den här nyheten om den här jättebilliga solelen från Chile. Och det är klart i så exceptionella förhållanden, det är en jättetorr, jättesolig öken och sådär. Men samtidigt så gick Göteborgs Energi precis ut ett jättestort vindkraftsprojekt utanför Falkenberg. Med motivet just att man var osäker på projektets lönsamhet. Så det är inte så att man ska tro att all förnybar energi såklart är lönsam, utan det beror ju verkligen på dess placering och, ja, och förhållandena kring platsen.
Och något viktigt i att se på lönsamheten, just för att man vill ju inte ha vindkraftverk där det inte blåser, förstås. Liksom. Men å andra sidan så är det ju väldigt problematiskt att pengarna styr på det viset, beroende på, ja, om man nu tänker att det är ett seriöst problem som vi måste lösa på något sätt. Men det är ju ändå väldigt härligt. Ja, men Chile, och är det en storskalig, vet du hur själva parken är?
Ja, den är 120 megawatt, så det är ju stort liksom. Ja, det är väldigt roligt. Men i alla fall, så det här kommer vi fortsätta följa här på Supermiljöpodden under hösten med allra största sannolikhet, hur den förnyelsebara energin utvecklas i. Kommer det vara en vinstaffär eller en förlustaffär?
Så med detta 14:e avsnitt av Supermiljöpodden så startar vi alltså igång miljö- och klimathösten 2016. Och vi tänkte att vi kanske skulle nämna några viktiga hållpunkter inför hösten när det händer viktiga klimat. Datum kan man väl säga för dig som lyssnar, som du kan hålla koll på och kolla upp. Så vi har ju pratat om flygning och att flyg är en väldigt stor källa till utsläpp av växthusgaser. Och den 26 september kommer World Aviation Forum, ICAO, att diskutera flygtrafikens utveckling och dess vikt för hållbar framtid i Kanada. Så det är något man kan kolla in på och se hur de tänker tackla det här ganska stora problemet. För
kommer de byta bränsle eller skaffa bättre plan? Eller?
Ja, eller de vill nog inte minska flygtrafiken, kan man inte tänka sig, men det får vi se om de kan komma fram till. Vad har vi mer för viktiga datum, Ellen?
Ja, nästa stora är ju det amerikanska presidentvalet. Som ju är, ja, USA är ju en jättestor utsläppare av växthusgaser och en av presidentkandidaterna är ju klimatskeptiker, så att det blir nog en väldigt avgörande val även för resten av världen, som vanligt, vem som blir den amerikanska presidenten. Och det är alltså den 8 november.
Och ja, och
man
det,
kan ju hoppas på att det blir en icke-klimatskeptiker
som president. Vad sa du?
Man kan ju hoppas på att det blir någon som är medveten om vilka utmaningar vi står inför.
Ja, och jag tänkte, det här är en liten sidostickare, men Kalifornien har ju nyss kommit överens om att de vill ha en skatt på koldioxid. Jag tror det var 97% av liksom av de, vad de heter, governance där, som ville ha en skatt på koldioxid i Kalifornien. Så det är ju det som är skönt, att även om den federala regeringen kanske blir klimatskeptisk, så har vi väl hoppas på staterna istället. Men sen har vi också den 7-18 november COP22 i Marrakesh, som är att klimatavtalet som man kom överens om i Paris förra året ska nu följas upp och förhoppningsvis sen ratificeras i de enskilda länderna till årsskiftet, är det va?
Ja, egentligen är det så att det så fort minst 55 länder eller länder som representerar 55% av de globala utsläppen, så fort den mängden länder eller utsläpp då har ratificerat avtalet, då kommer det att träda i kraft. Men det som man tror är att det kommer att ske innan årsskiftet, för att så många länder har jobbat så hårt med att få igenom det här i sina respektive värdnationer. Så det är också någonting att hålla koll på.
Verkligen att det ska hända. Men den 17-18 november, nej, den 7-18 november kommer det i alla fall bli spännande att se hur de följer upp Parisavtalet från förra hösten.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här 14:e avsnittet av Supermiljöpodden. Vi har pratat om flygtrafik, förnyelsebar el, plast och här nu på slutet några viktiga datum inför miljö- och klimathösten 2016. Vi hörs igen om en vecka eller två. Hej då!